Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Ha, oh, uff, det var på, jag blev ja, så. Oj, oj. Ja, ah, nu kör. And the best game you can name is the good old hockey game. Hallå, 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 hallå. Då är det dags för årets första podd. Det är 2017 när vi spelar in det här och det här är avsnitt 131 av NHL-podden. Och det var ett tag sedan vi spelade in sist, för det har varit både jul och nyår här emellan som har ställt till det lite. Och lite annat också, lite sjukdomar och allt möjligt. Så jag frågar, hur är läget med dig till att börja med, Per Bjurman?
Tack, det är väl på helt klart på bättringsvägen. Det är nyårsdagen detta. Det är lite ovanligt att vi spelar in överhuvudtaget på helg och stor helg dessutom. Ja. Men det fick ju bli så. Och nyårsdagen i New York brukar vara mörkt och dystert och kallt och blåsigt och regnigt. Idag är det superfint.
Är det sant?
Yeah, rätt så varmt och klarblå himmel och fantastiskt att sitta här och titta ut över Manhattan. Och jag får säga ändå okej. Jag mår ju bättre än de flesta i världen idag eftersom så många har varit ute och slarvat i nyårsnatten och druckit saker och så. Det har inte jag.
Nej.
Rutinerat. Vätskebalansen är okej för mig. Jag behöver inte sitta som förra åren, sitta och titta på backhoppning från Garmisch-Partenkirchen och försöka få ordning på just vätskebalansen.
Och käka pizza.
Ja, Ivanhoe, inte det också idag?
Ja, just det, det är nu. Ja, jag anade... Ja, men det är bra. Jag anade lite grann att du hade åtminstone en släng kvar av feben när du kallade mig för Carl Johan här innan vi började spela in. Jonathan heter jag. Men... Men,
det är inte riktigt vad som hände där. Tjena Karl-Johan.
Ja, just det. Jag förstod inte riktigt. Men nej, det är bra med mig faktiskt. Jag kan inte påstå. Jag måste erkänna. Alltså, det var ju någon podd sen mina vätskebalanser inte var så mycket att skryta med.
Ja, just det. Då hade det varit julfest.
Ja, precis. Men idag är det, kan jag absolut inte skylla på det. För att jag jobbade faktiskt på själva nyårsafton.
Ja,
så att jag hade inte möjlighet att stöka ner det allt för mycket. Utan det var städat och fint. En liten champagne, eller ja, till och med ett litet ölglas blev det bara på redaktionen.
Ja, jag hörde det på torrslaget.
Ja, precis. Vi har ju faktiskt möjlighet att gå upp på taket här på 13:e våningen eller någonting och titta ut. Så det var bra.
Det kan tänka mig vara bra.
Fyrverkerisynpunkt. Kanske inte jämförbart med New York, men...
Ja, fast det är alltså, det är inte så... Det är mycket fetare fyrverkerier här på 4th of July.
Är så?
På nyårsafton. Och dessutom är det ju så att här på Manhattan då, så får det inte förekomma fyrverkerier på själva ön.
Är det så alltså?
Det är brandriskgrej med alla våra skyskrapor här.
Just det.
Eftersom jag bor på 48:e våningen och har balkong så är jag tacksam för det. Ja, jag vill inte ha raketer. Ja.
Ja, just det. Det är den typen av problematik man måste förhålla sig till när man bor där, förstås.
Ja, men runt och på andra sidan floderna så kan det smälla på rätt bra. Igår tyckte jag väl att det var sådär, faktiskt.
Okej. Okay. Du är nere på 2+ eller sånt där i själva...
Ja, det är svagt. Svagt 2+.
Oj, oj. Det är knappt godkänt.
Man såg inte så mycket.
Ja, ja.
Men, ja. Hur har det annars varit över jul och så? Du skulle till Uppsala av alla konstiga ställen.
Ja, det var lite märkligt. Alltså. Jag skulle dit med familjen och träffa övrig släkt där. Det slutade med att både mina föräldrar blev däckade i någon slags influensa eller vad det är. Så att jag åkte upp dit själv.
Ja.
Så jag var den enda representanten från Örby. Faktiskt. Ja. Och min syra ska jag ju då erkänna också som dök upp också. Så att det var en lite märklig julafton. Men det var trevligt.
Men du rappade på ett bra sätt.
Ja, det vill jag.
Satte dig i respekt. Och så.
Ja, de som har lyssnat på den vet ju att jag har en förkärlek till att rimma och grejer. Så att jag hade skrivit rim till hela familjens julklappar faktiskt.
Ja.
Tyvärr.
Ja, vad fint.
Eventuellt 2+ på dem också. Men
ingen slampa och tampa.
Nej, jag snodde inte den faktiskt. Utan den lät jag bli. Ja. Jag ska inte läsa upp mina julrim ännu mer nu. Det får bespara lyssnarna från faktiskt. Men, hur var det själv då? Du var ju i Los Angeles.
Ja, jag åkte till Kalifornien och hade inledningsvis över själva julen fantastiskt. Men sen blev jag ju då sjuk. Jag åkte på en match i Anaheim och redan när jag var där så märkte jag att jag kände mig ingen vidare. Och sen så åkte jag på en... När jag kom tillbaka till hotellet så visade sig vara maginfluensa monumental. Jag ska absolut inte gå in på några detaljer.
Men... Nej, jag förstod att det var illa när jag såg i något mejl att citat, brutal maginfluensa har du.
Ja. Ja. Ja, det slutade tyvärr med att jag inte kunde åka till Ottawa som jag skulle då. För det var så illa så att jag kunde knappt stå upp.
Usch.
Sen så blev det bättre och jag åkte tillbaka till New York. Ja, här är jag nu. Det är fortfarande inte helt återställd, men otroligt mycket bättre.
Ja, det låter som att nu kan du i alla fall spela in podd här. För det var riktigt illa där i onsdags, torsdags verkar som.
Ja, onsdags framförallt. Då var det inte kul.
Nej, det förstår jag. Usch.
Usch är verkligen ordet.
Ja, du kunde faktiskt sno mitt ett få gånger man kan använda sig av mina vokabulär, för usch är ju mitt ord. Patenterat.
Ja, det är du som har uppfunnit det.
Ja, jag känner det själv. Det kanske inte är så, men jag känner så. Men,
nu ska vi inte prata skit, höll jag på att säga.
Nej, jag funderar på om vi ska kanske snacka lite redan nu. I och med att du ändå nämner det, dock kunde du ju inte åka dit, som du sa. Men vi kan väl stanna upp lite grann här till att börja med vid att... Daniel Alfredsson faktiskt hyllades monumentale, nu snodde jag ditt ord, i Ottawa. Med sin tröja hissad och hela familjen på plats och en timme ceremoni. Ja. Och tårar från Bosse, från Hasse Alfredsson ska jag säga. Hasse, det är Danan på en.
Har du feber?
Ja. Ja. Jag noterar för övrigt, alltså Hasse Alfredsson är ett bra namn. Ja. I sammanhanget. Men att till och med Daniel var så amerikaniserad nu. Han är ju till och med kanadensisk medborgare. Eller, ja. Så att han
då skulle du väl inte säga amerikaniserad.
Nej, det blev fel direkt här. Jag märks ju som vanligt så jag har alltid feber typ. Men,
men kanadensifierad.
Ja, kanadensifierad att han kallade Hasse blev ju Hassi och BB och syster CC.
Ja. Men om vi ska ta det rent fundamenta då, så är det ju, han är den första i modern tid i Ottawa som får sin tröja hissad och numret pensionerat. Ja. Men det var ju inte det minsta oväntat. Han är ju en ikon av helt enorm dignitet i den kanadensiska huvudstaden.
Ja.
Jag tror det finns ingen svensk som har varit lika stor i sin klubb som Alfie har varit i Ottawa. Det går faktiskt inte riktigt och om man inte har varit där och sett hur människor reagerar när han rör sig så förstår man inte riktigt hur stor han är.
Nej, precis. Alltså, det är väl, nej, precis. Alltså, den enda som skulle kanske komma i närheten är väl typ Börje Salming. Men det är ändå en nivå till på Daniel Alfredsson. Han var ändå lagkapten 13 säsonger.
Ja, dessutom är det så att Börje bodde i Toronto. Toronto är en enormt stor stad. Ja, Ottawa är lite mindre.
Ja.
Det är mer så här... Jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men det, blir man stor på det sättet som Daniel är i Ottawa så blir man liksom hela stadens absolut... Man blir liksom kung där.
Ja.
Jag har ju varit för några år sedan under hans aktiva karriär så var jag där en del. Och... gjorde bland annat, det här har jag säkert berättat om förut, en stor feature-reportage om honom där, så jag och fotografen Pontus Hök och hängde med honom i flera dagar faktiskt.
Ja.
Det var på den tiden vi hade magasinet.
Just det, magasinet S.
Ja.
Som jag har alla nummer av faktiskt, jag var bara en tonåring. Men jag läste, jag prenumererade och läste alltihopa.
Ja, då kanske du kommer ihåg.
Jag har säkert läst det här reportaget, ja. Men det är ju alltså en 10-12 år sedan kanske. 10 år sedan.
Inte 10 år sedan.
Ja, jag vet. Nej, det kanske...
nej, men då hade vi, ja, men så det var 2009 eller sånt.
Ja, det är så kort tid. Okej. Ja.
Ja, men i alla fall då när man liksom kom in på restauranger med honom, Det var som att komma in med Jesus. Folk var helt... det är liksom satt med stor öppna munnar. Och, oh, look, it's Alfie. It's Alfie.
Det var nästan så att du fick skriva autografer för att du uppenbarligen var... någonstans.
För att jag kände Alfie.
Ja, precis.
Ja, det fanns med. Ja, ändå finns det ju de som tycker att det är fel att han får sin tröja hyllad, eller hissad, för att han spelar den där sista säsongen i Detroit. Att man ska ha varit trogen sin klubb hela hela karriär. Mm. Ja, det kan jag tycka är lite hårklyveri.
Ja, det kan jag känna också. Han är faktiskt, alltså, det är ju bara att kolla statistiskt sett och inte bara vad han har betytt för klubben rent, alltså den ikon han är på alla sätt och vis, men bara kolla statistiskt så ser man att han har gjort mest mål, mest assist och mest poäng i hela klubbens historia liksom.
Ja, 17 säsonger, var det ja. 13 som du sa som kapten.
Ja. Det är, och en stjärna, alltså, det börjar ju direkt liksom. Han fick ju Calder Trophy första säsongen liksom. Så han har ju aldrig liksom växt in i det, utan han var liksom en stjärna direkt från start, från första början. Trots att han berättade i talet där att han glömde sina skridskor.
Ja.
Och fick låna ett par första veckorna som var två storlekar för stora. Liksom.
Ja.
Det gick ju...
Också en väldigt stark personlighet.
Ja.
Karisma på ett annorlunda sätt. Jag är väldigt förtjust i Alfred. Han är en exceptionellt intelligent person, tycker jag. Det är nästan ingen som har varit roligare att intervjua för att han har så mycket att säga och för att han kan uttrycka sig.
Ja, men,
de allra första intervjuerna gjorde man hösten 2005 var det så. Det var något speciellt med Alfredsson. Han kunde verkligen ge bra svar.
Ja.
Och hade något liksom annat än standardtankar och standardformuleringar.
Ja, han är ju, och han höll ett väldigt bra tal där. Det märks att han har den förmågan.
Och sen har han gjort så enormt mycket. Det hör ju till ekvationen där i Ottawa. Han har gjort mycket utanför isen vad gäller välgörenhet och sånt. Och framförallt är det, som han ju nämnde i sitt tal, där han jobbar väldigt mycket för the awareness of psykisk ohälsa.
Ja, just det.
Hjälp till att ta bort stigmat kring psykisk sjukdom.
Ja, det är all heder liksom, om man utnyttjar sin maktposition på det viset liksom.
Ja. Men det är också, det är fantastiskt när man ser bilder när de visar liksom vilken jävla hockeyspelare det var.
Ja.
Eller hur?
Ja, visst.
Spela ishockey.
Ja. Nej, men han är, alltså han är ju, var ju rätt, alltså om man ska bara peka på någon, Alfred känner jag lite grann att det är inte någon sån här specifik grej man pekar på som han var kung på, utan han var väldigt allround. Han var,
ja,
alltså dels var det här alla de här ledaregenskaperna som verkligen löser igenom, men också bara genom att titta igenom tv-rutan så förstod man det, men också liksom att han var ju passningsspelare, han hade ett riktigt bra skott, han har bra skridskoåkning länge i alla fall under sitt prime år. Och grym i backcheck och liksom med klubban och både på ett offensivt och defensivt sätt att liksom haka upp lite grann. Eller liksom,
alltså... Absolut, han var ju liksom komplett på det sättet.
Ja.
Inte bäst på någonting, men bra, väldigt bra på allt.
Ja, summan av alltihopa blev liksom väldigt bra.
Ja, och det brukar ju sägas att han var aldrig, när han var yngre, den största talangen på något, men han jobbade hårdare än alla andra.
Ja. Ja. Och fick ju, som man sa där, O'boy och hönekaka han uppväxt på. Det var tydligen det som...
Ja, det tror jag är viktigt.
Ja, det ska förstås understrykas.
Kul också. Jag gjorde en intervju med honom några dagar ändå innan ceremonin på telefon. Då.
Ja.
Han får med den i alla fall.
Ja.
Huruvida 11 var hans nummer från början, men så var det tydligen inte alls.
Nej, just det berättade han.
Intimt förknippad med honom nu, det är numret.
Ja, det är ju synonymt med Danielsson, 11.
Liksom. Men så var det inte alls när han spelade i Frölunda så, eller när han var ung. Då var det 5 som var hans nummer.
Ja, det är lite oväntat liksom. Det är ju Niklas Lidström, det är ju backnummer liksom.
Ja, men sen när han kom till 8 så fanns det bara 11 och 22 att välja på. Han och Antti Törmänen fick slåss om det. Och Daniel valde först och tog 11 för att det var ett klassiskt fotbollsnummer.
Ja, han sa att han är en riktig fotbollsnörd.
Ja. Ja, och det var jag dum, kom jag på när jag skulle skriva sen, att varför ställde jag var så uppjagad, varför ställde jag inte följdfrågor om vilka som var favoritlag och så.
Ja.
Så tydligt folk vet.
Ja, vi vet i alla fall att Victor Hedman är stor United-nörd.
Ja, han är som nörd i hela fotboll. Han påstår ju att han kan alla startelvor i alla europeiska ligor.
Ja. Ja, det, är ju, det kan han ju typ. Alltså. Han har gjort lite test på honom. Så
då
det är ju...
testa honom då när han spelade final där. Då försökte ju liksom. Och det, han rabblade.
Ja, det är ju det han, det är ju det han sysslar med mellan matcherna. Liksom.
Ja, det måste vara det.
Ja,
alltså. Där, FC Valencia, Victor. Va. Ja. Servett i Schweiz.
Ja, han är sjuk. Ja.
Så var det någon som sa något engelskt. England, så det kan jag ända ner till division 4.
Ja, just det. Ja, det var alldeles enkelt liksom.
Ja.
Så här, ja. Victor igen. Ja, nej, men i alla fall jag är ju, alltså femman, det var ju lite oväntat där. Elvan är ju annars ett nummer jag känner starkt för det har faktiskt, det har alltid varit mitt nummer också. När jag spelar innebandy och sånt där. Oerhört viktigt att ta upp i podden naturligtvis.
Ja, för att nu ta ett väldigt klockrent exempel på en stor sport.
Ja, innebandy.
Vadå, spelar du innebandy med någon på tidningen?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det finns ett innebandylag, men jag spelade ju i, som du förstår då, Örby IS när jag var liten.
Eller jag är, men vadå, liten. Det har vi väl? Porroma och Thomas Rose, de vinner ju alltid någon korpliga.
Ja, de är ju, vinner ju liksom korpligan varje år. Spelar i rosa tröjor.
Ja.
Det är bilder år efter år på den här stora bucklan. Liksom.
Men du platsar inte?
Nej, jag tror inte jag platsar faktiskt. Jag är för klen.
Ja, de spelar hårt känns
det. Ja, de spelar stenhårt alltså. Det är liksom, ja. Ja. Apropå att spela hårt så det kunde faktiskt Alfie göra också. För just det med att han inte har så mycket, att han kunde säga liksom att han är bra på uttalet, liksom, men också ja, att han inte nödvändigtvis har ett filter hela tiden och måste vara politiskt korrekt varenda gång liksom, i svaren och sådär. Så han har ju några...
Shit.
Ja, precis. Piece of shit. Och han kallade ju Max Grindahl för idiot, kommer jag ihåg efter.
Ja, då är
jag. Ja.
Ja, han har fantastiskt temperament.
Ja, precis. Och han har ju den klassiska när han faktiskt skjuter mot Scott Niedermayer i Stanley Cup.
Ja, det förnekar han fortfarande.
Ja, det förnekar han. Det var ju ett misstag. Men ja. Och så är den där kontraktstvisten som med Ottawa på slutet där. Han tar ingen skit i Alfie liksom, utan han har integritet.
Han har, ja, och han har ett... Han har ett väldigt häftigt humör, men han har också humor kring det. Han kan ju skratta åt sig själv. Det var ju bara något år senare då fråga när de spelade i VH, var det här också ett fiasko? Och du vet väl att man inte ska ställa den frågan till mig.
Ja, just det. Ja.
Skrattar du?
Ja, han har lite självinsikt.
Ja, han har självdistans.
Självdistans är rätt ord.
Ja, jag tycker det är jättekul att han... Och nu fortsätter han ju liksom med hockeyn som executive där i Senators. Så det var väl självklart att han får det om han vill. Liksom.
Ja, han är ju gud där, så han kan ju ta vilken roll han vill nästan.
Så. Ja.
Och jag tror att vi får anledning till att återkomma till hyllningar kring Alfie nästa år. För då är han ju eligible för Hall of Fame.
Ja.
Så att man tycker väl att både han och inte minst då kanske även Teemu Selänne ska...
Ja, Teemu är ju given på första...
Han är given, ja.
På första ballot. Om Affe är det direkt får vi se, men förr eller senare, för annars blir det uppror i åtta år.
Ja, precis. Ja, det som talar emot Alfie naturligtvis det är ju att han inte har vunnit Stanley Cup.
Ja.
Men han har ju trots allt en enormt lång och gedigen NHL-karriär, en fantastisk poängsumma. Han har skrämlat ihop på långt över 1000 poäng.
Mats Nyman inte heller.
Och så lång tid. Ja, det är sant.
Mm. Mats Nyman inte heller Stanley Cup. Men...
Nej, precis. Nej, jag tror Alfie kommer in. Jag tycker... Jag har sett folk som Elliot Friedman, som min go-to-guy lite grann, som har varit ute och svingat och sagt att are you kidding me? Jag har sett folk som säger att Alfie inte ska in i. Så jag röstar definitivt på det. Jag har sett Gretzky till och med sagt att han tycker Alfie ska in på första försöket.
Ja, men det kanske blir så.
Ja.
Blir det tillbaka till Toronto?
Ja, just det. Precis.
Ja, det här tänkte på när du innan du ringde upp, att vilka fler svenskar tror du som, de som har tröjor hissade nu är ju han då. Och så är det Börje Salming, Thomas Sten, Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström. Och så har Kenny Jönsson blev ju liksom hedrad här i Islanders också. Men han var invald i deras Hall of Fame, han är inte tröjan hissad.
Nej, just det.
Men vilka tror du kommer få den äran av de som är aktiva idag?
Ja, det är svårt att säga faktiskt. Alltså, det är... Ja, vad ska man kunna tro då? Alltså, så som Erik Karlsson håller på så känns det som
Erik
att han...
Ja, Erik tror jag är givet. Han blir nästa i åtta vad som får det.
Sen är frågan om Henke Lundqvist Han har ju, de flesta där har ju sin Stanley Cup-titel 94 inte minst.
Ja, sen, men Henke tror jag också, som han har varit så länge och nu har alla målvaktsrekord.
Precis, han har ju verkligen det. Den ikonstatusen.
Zäta är ett namn tänkbart i...
Han har ändå vunnit Conn Smythe och Stanley Cup.
Ja.
Det är ju dock svårt i en sån klubb som har sån historik.
Ja,
så att...
ja det är det verkligen. Men, och så har vi tvilling... Ja, vänta nu, Marcus Näslund, han också... Ja, han har ju tröjan hissad också.
Ja, det, borde, det kanske han har. Ja, det har jag.
Och där kan ju också tvillingarna bli aktuella.
Ja. Där har jag sett att de har ju börjat med en sån här Ring of Honor eller någonting. Så Mattias Ölund fick ju sin plåt där som syns in i arenan ganska snyggt faktiskt. För lång och trogen tjänst.
Ja.
Men ja, Sedinan är väl faktiskt up for grabs också. De har ändå spelat där i, det börjar bli 16-17 år nu.
Ja.
Det är väl sedan 2000.
Nummer 77 i Amalie Arena så småningom.
Ja, Hedman. Han är ju redan nu som 26-åring den back som har gjort mest poäng i hela Tampa Bays historia. Han gick förbi Dan Boyle.
Och jag börjar ju tro att han kommer att vara Norris-kandidat i år. Jag tror att det kommer att vara han, Brent Burns och Erik Karlsson som är de nominerade.
Och, precis, vi har inte pratat så jättemycket om Hedman den här säsongen faktiskt. Men det är ju värt att notera nu att han är faktiskt förbi Erik Karlsson i backarnas poängliga.
Ja, och han är delad etta i svenska poängligan med Alexander Wennberg.
Precis, man har nästan, jag tycker det har inte varit, nu är jag extremt färgad som Tampa-supporter, men det har inte varit så mycket hype kring Hedman som man kanske förtjänar just den här säsongen, för att han är otroligt bra och inte minst offensivt har han växlat upp. Det är väl för att Tampa har gått lite svagt som lag, men Hedman gör ju en minst lika bra som de här 2-3 åren innan dess. Han är ju verkligen på 2015 slutspelsnivå alltså.
Ja, det är hans bästa grundserie inledning någonsin.
Ja.
Imponerande. Ja, men jag tyckte vi såg det redan i World Cup att herregud vad bra han är just nu.
Ja, faktiskt. Ja, och han är, det är Max...
Han gjorde några 5+ matcher där.
Ja.
Toronto.
Ja, så att... Nej, och han är ju... Ja,
han ruskar ju bara på huvudet när jag tog upp det där nere i Tampa förra månaden. Han... Nej, ja, det där poäng. Det är väldigt svårt att gräda så att när laget inte går bra.
Ja. Ja. Nej, men det var lite, han sa lite obscena grejer faktiskt i gårdagens match jag såg mot Carolina när han gjorde en jättebra match. Nej, men det är inte obscena, men lite, ja, det var inte så obscent faktiskt. Det var mest lite så där explicit ändå var det. Jag såg ju han till exempel när han dumpade vägen puck som gick till icing. Han hade ändå gjort 2 poäng i matchen och Tampa ledde. Jag tyckte han kan ju vara lite glad i alla fall. Men då slog han en icing puck och så såg man han på bänken sitter och bara fuck. kanske inte riktigt sådär, men ungefär så.
Om sent, då ska det värre saker till.
Ja, så farligt var det inte faktiskt. Nej. Men han är steket just nu, Hedman. Och jag som ju följer Tampa Bay och som ska få se Marty St. Louis tröja åka upp som första någonsin i Tampa här bara om någon vecka. Jag tror definitivt att Hedman kommer bli högaktuell för det.
Ja, det var
han
det
knyter upp sig på sikt också. Han kommer ju bli Tampa-trogen här som det verkar.
Ja, det var det vi skulle diskutera, inte Tampa.
Nej, precis. Bra. Stopp.
Ja, men det är väl typ de jag nämnt nu. Ja, vem vet, de här yngre, liksom, vad de får för impact. Men vad man kan säga nu.
Ja.
Så.
Alltså, Landeskog måste ju göra mer poäng och så här. Och Colorado måste gå bättre som lag. Det är det som är problemet. För de är inte i närheten av någon storhetstid just nu. Tvärtom. Men han har ju potential på det viset att han är lagkapten som yngst någonsin när han väl kom in och... Om man skulle få en fin karriär där flera år till så vet jag inte om han kanske har potential åtminstone.
Nej. Ja.
Ja, vi kanske glömde någon given nu, men jag kommer inte på någon faktiskt.
Inte på rak arm. The Melkman tycker jag att man får se. Bara för att grila över i ett ämne vi sa att vi skulle prata lite om.
Ja, just det. Precis. Snygg övergång. Du är så bra på det där så.
Jag var ju och såg dem då den kvällen när jag var sjuk. I Honda Center i Anaheim. Det tar en jävla tid ibland att köra från West Hollywood ut till Anaheim.
Ja, usch.
Om man fastnar i trafiken på 5:an, då kan man bli sittande.
Exakt, och det är, trots att det är 10 filiga vägar i princip så är det knökfullt med bilen.
Ja. Men det är en trevlig arena att vara. Jag glömmer alltid bort mellan varven jag är där. Jag får för mig att den är så liten och tajt, men det är ju en stor, mäktig arena, Honda.
Ja, men på något sätt ändå. Det kanske är för att den ändå är rätt gemytlig på något vis, känner jag.
Ja, alltså, det är ju bara två liksom etage.
Ja, det brukar ju vara tre.
Ja. Nej, men det är kul att komma dit. Jag har fina, men jag var ju där på Stanley Cup-finalen för 10 år sedan.
Ja, just det.
Det är faktiskt 10 år sedan, 2007. Ja. Och har återkommit då och då dit. Det är fint där.
Ja, och palmen utanför.
Jaha, det känns, ja, verkligen.
Det är lite paradis.
Jag tror att man har en väldigt liten presssektor.
Usch.
Ja.
Ja, det förstår jag. Det är viktigt för helhetsbetyget, det förstår jag.
Ja, ja. Men de hade RC-cola i.
Ja, just det, det höjer ju ett släpp direkt.
Det kanske var därför jag blev sjuk. Det drack så många RC-cola.
Ja, just det. Eller så är det nog märkligt där, för det var ju många Anaheim-spelare bland annat fick Lindholm påssjuka. Ja, det var ju folk som fick påssjuka i alla fall för något år sedan.
Ja, år sedan, ja.
Det var ju Anaheim som var värst drabbat.
Ja. Hur som helst. Du ville ju prata om Sharks. Och jag såg ju dem där då. Det var en bra match. Men inte så att man ställde sig upp och tänkte herregud, high warning. Men de är ju ett bra lag. Det är samma lag som gick till final i fjol. Och de har gjort sig av med sina demoner. De dödade sina demoner. De slog Los Angeles i första omgången i fjol. Så är det ju bara.
Ja. Statement för hela klubben liksom.
Ja. De spelar med jävla swagger.
Ja. Men det jag har noterat...
Det du vill ha sagt, ja.
Ja, precis. Med Sharks är att... Visst, för de är ju bra nu. Och nu åkte de faktiskt på stryk här lite olämpligt mot LA Kings. Här om natten här. Så att deras segersvit bröts. Den stannade i 4 matcher. Annars har de faktiskt vunnit 8 de senaste 10. Och toppar ju Pacific nu. Och jag tror man distanserar sig ganska kraftigt ner till slutspelsträcket. Det är 8 poäng eller sånt där. Så att det ser ju väldigt stabilt ut för Sharks efter som du sa, deras verkliga liksom, rensa bort demonsäsong förra året när de gick till final. Men när man kollar liksom på laget och statistik och hur det ser ut där, så är man ändå lite förvånad att, jag menar, Joe Thornton har inte producerat i den takt han gjorde förra året. Visst, han börjar bli lite äldre, men är fortfarande väldigt bra. Men ja, Logan Couture som var så otroligt vass i slutspelet och vann hela poängligan där, han har bara rafsat ihop drygt 20 poäng på snart 40 matcher. Och det är faktiskt Brent Burns som ju leder backarnas poängliga totalt sett, som leder San Jose's poängliga också, som är den härföraren just nu.
Ja, rent offensivt. Han gjorde den där matchen som jag såg så på övertid. Ett fantastiskt solonummer.
Och lite typiskt Burns.
Ja, han är ju i fruktansvärt bra form.
Det känns nästan
som att... Han är ju hetaste Norris-kandidaten.
Ja, exakt. Nu känns det som att det här är lite Burns år. Det var ju en duell mellan Dowdy och Karlsson till slut förra året. Men nu känns det, då fick ju Burns nöja sig med tredje plats. Men nu känns det som att det är dags för han kanske att ta sin Norris.
Ja, Erik och Viktor får se när han går upp på scenen i Las Vegas.
Ja, just det, precis. Som vi var inne på förut med Burns. Han skrev ju, det var ju någon månad sedan han skrev sitt kontrakt där. 8 miljoner gånger 8 år. 88, ja. Precis som hans tröjnummer.
Ja.
Men det jag noterar framförallt så är det ju att börjar här bli lite av ett gammalt Pete DeBoer-lag lite grann om man tittar på siffrorna. För att när Pete DeBoer var i New Jersey så var ju det ett extremt bra possession-lag. Alltså man blir förvånad över att New Jersey alltid var så högt upp i den statistiken med när det kommer till Corsi och skapa chanser och släppa till väldigt, väldigt lite skott bakåt och mål bakåt. Och precis så är faktiskt San Jose den här säsongen. De är ett bra possession-lag, bättre än vad de brukar vara. Men de gör inte så mycket mål. De ligger faktiskt på nedre tredjedelen när det kommer till antal gjorda mål. Däremot så har de släppt in fruktansvärt lite mål. Martin Jones har ju varit bra i kassen. Och sen så har de ju ett på pappret väldigt bra försvarsspel. För förutom Burns så är det ju Vlasic som är en av NHLs absolut bästa defensiva backar. Ja, Paul Martin, Brendan Dillon och hela gänget där med Justin Braun. Och Martin Jones naturligtvis i kassen. Och de har släppt in minst antal mål i hela NHL om man bortser från de här två extrema lagen, Minnesota och Columbus, som har sina sviter där. Eller hade i alla fall för Minnesota. Men,
ja, vi ska komma in på det också.
Ja, precis. Men, ja, och det, alltså, det snackades så mycket om att Peter Borg liksom, alltså att det blev, vi var ju lite oroliga för när han skulle ta över det här laget inför förra säsongen. Vi tänkte att det här laget ska väl inte bli defensivt liksom, eller att han ska väl inte applicera New Jersey hockey på dem. Och så såg det inte ut heller, utan de överraskade oss ordentligt, Sharks, hela förra året när de gick till final. Men i år rent statistiskt i alla fall, så har de ju gått tillbaka till lite New Jersey hockey på något vis, lite Peter Borg hockey.
Och ja, men i alla fall bättre än vad det gick för New Jersey året efter han hade tagit dem till final och förlorat i 6 matcher.
Ja, exakt. Det är ju extremt stor skillnad. Och nu leder de ju faktiskt Pacific Division. Så det går ju bra, minst lika bra i år hittills som det ser ut. Men det är på ett lite annorlunda sätt faktiskt. Och deras powerplay som var så fruktansvärt. Vi kallade det för ett kärnvapen, eller som en massförstörelsevapen förra året. Ja. Nu är det ju i botten. Alltså. Det är typ 22 bästa powerplay i ligan. Typ 16%. Så att det är lite annat San Jose, fast med ungefär samma spelmaterial och samma tränare. Så det är lite märkligt faktiskt.
Det är lite märkligt, men jag tycker att de som du konstaterar, de leder ju Pacific. Och när jag har sett dem så har de ändå imponerat. För mig är det inte det minsta förvånande om det blir samma finalpar igen.
Nej, verkligen inte. Och det som talar emot lite för att det här skulle vara någon slags medveten strategi från Peter Bohr att gå tillbaka till defensivt system är ju att han, när han själv får frågor om det där liksom, deras lite udda siffror den här säsongen, så säger han bara att nej, bästa försvar det är att anfalla själv och göra mål. Så han hävdar att han har samma filosofi som förra säsongen liksom. Att han ska ta vara på de här offensiva kanonerna de har och spela med fart. De tog in spelare som Mikkel Böttger till exempel nu i somras för att få fart, för att kunna utmana Pittsburgh. För det var där det brast till slut. Så att, ja, men det går inte att klaga på sak som du säger. De är riktigt bra den här säsongen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Du nämnde där, det var ju på nyårsaftonens höjdpunkt. Men för mig var ju faktiskt, som du sa, Minnesota och Columbus möttes ju. Och det var en unik match. Det har aldrig tidigare hänt att två lag med så långa segersviter har ställts mot varandra. Innan matchen hade Minnesota 12 raka och Columbus 14 raka.
Ja.
Det var som en riktig happening i Xcel Energy Center, och det var en jävla fantastisk match. Det var som en riktig slutspelsfight från första nedsläpp.
Ja.
Alla inblandade ville verkligen vinna den matchen. Det var riktig nerv, riktig intensitet.
Ja.
Men Columbus visste det var numret större igen. Alltså de har, apropå swagger, herregud.
Ja, det är helt sjukt vilken maskin.
Ja, vilket självförtroende de har när de får sina lägen. Liksom. Och vågar slå passningar som man inte vågar när man har lite motigt. Liksom.
Nej,
allting bara klappar för dem.
Ja, ja, det är så sjukt. Det har ju varit inne på så många gånger så det orkar man knappt gå in på. Men det är ju bara så sjukt att vi sitter och pratar om Columbus Minnesota som en helt sjuk, otroligt fantastisk historisk match. Liksom.
Ja, det var ju aldrig trott. Det är ingen match man hade offrat liksom nyårsafton på.
Nej, precis. Nu skiter vi i nyårsmiddagen här. Nu ska vi kolla på Columbus mot Minnesota här istället.
De senaste två expansion-lagen.
Ja, just det. Precis. Det är faktiskt de två senaste. 2000. Ja.
Och nu har ju då Columbus alltså 15 raka. Och är bara två segrar från tidernas rekord. Pittsburgh hade 17 raka säsongen 92-93. Det är längsta sviten någonsin.
Ja.
Ska de fortsätta så här? Ska Bobrovski vara lika bra? Ska de vara lika mördande när de kommer i lägen, det är så här Atkinson, så allt vad de heter.
Ja, så, Atkinson är ju typ, just nu är han en av de heta, kanske den hetaste spelaren i NHL. Alltså.
Ja.
Det är liksom bara rulla på fan. Ja. Ja. Nej, men det är klart att de kan ju inte, alltså att det är ju det ruset som de rider på nu, som du var inne på, alltså allt bara funkar för dem. Så att det är klart att det kommer inte fortsätta så här hela säsongen naturligtvis, utan när det väl kommer en motgång så kommer ju även pucken att studsa andra lagets väg lite mer, känns det som.
Ja, det blir Någon gång kommer det lite adversary.
Ja, så de måste tåla då.
Heter det så?
Adversary. Ja, man kan säga. Jag tycker face adversity. Eller,
ja, och, adversity.
Ja, ja, precis. Nej, men det är ju viktigt med svengelska i podden. För att lyssnarna ska känna igen sig.
Jag blandar ihop det med anniversary. Ja,
ja just det. Ja, det är ju nästan anniversary tidigare i alla fall.
Ja, men det var kul att se. Och fantastiske Wennberg gjorde poängen. Och så han som sagt delade detta i poängligan med Hedman.
Ja, och han motbevisar ju vecka efter vecka att han skulle vara någon flukinledning för honom. För att han är fortfarande en point per game-spelare liksom.
Wenny.
Ja, och han är ju...
pratar ständigt om Wenny som en av sina favoriter.
Ja, precis. Och han är ju 94 liksom. Han är fortfarande ung. 23 ska han fylla nu 2017. Men han har ju ändå varit i ligan. Det här är tredje säsongen för han. Så det är inte, han är ju ingen sophomore slump-varning på han. Han har ju varit här. Han börjar etablera sig. Han går ju framåt liksom. Ja. Så det kan bli ännu mer kanske till och med från Wennbergs sida. Så som han har utvecklats den här säsongen. Men en spelare som inte har nämnt så mycket i Columbus, i alla fall inte jag. Som jag tycker ändå värd att nämna här på slutet. Som har varit stekhet precis som Atkinson. Är Brandon Saad. Som var väldigt besviken på i World Cup. Där han var en av de äldsta spelarna i det laget. Men förpassades till fjärde kedjan till slut. Började första kedjan med... Och fick lida några byter med McDavid. Men slutade liksom med 6 minuters istid typ.
Det gick för fort där.
Ja, det gick för fort. Och han är ändå snabb, känd som en snabb spelare när han var i Chicago. Liksom. Ja,
du minns ju, det var ju...
det var det värsta man har sett. Absolut.
De spelade ju fast forward. Det som när man trycker på spora framåt. Liksom.
Ja, eller NHL 17 med snabbaste... Man drar upp alla spelarna till 99 i speed eller någonting.
Ja. Så. Ja, ja. Men Brandon sa att det är ju en bra hockeyspelare. Med 2 ringar i bankfacket.
Ja just det, det har han ju faktiskt från Chicago-tiden och nu har han gjort, alltså han har gjort, jag vet inte hur mycket han har gjort, men han började rätt så svagt där. Trots Columbus starka inledning så var Saad lika formsvag som i Stanley Cup, eller som i World Cup där i början. Men nu är han uppe på nästan point per game, så att han måste ha gjort, alltså jag har inte siffrorna framme, han måste ha gjort en 20 poäng på de senaste 12-13 matcherna. För att han har avancerat ordentligt i poängkolumnen.
Seth Jones är väldigt bra också.
Ja, precis, vi har pratat mycket om Werenski, men Seth Jones är ju trots allt den ledande backen där.
Ja,
framstår som ett väldigt bra trade för Columbus.
Jo, precis, jag skulle precis säga det. För deras del så var det en jackpot. De blev av med Ryan Johansson som inte... Han var ju ett problem där, tydligen. Ja. Passade verkligen inte in i Tortorellas filosofi.
Nej. Nej, och i det läget så tyckte man ju... Var jag lite kritisk och tyckte att det var... Att han slarvade bort Johansson lite grann där, Tortorella. Men samtidigt så ville jag ju ha det bytet. För jag såg ju luckan som fanns att fylla där som Seth Jones skulle kunna liksom, ta i... Så de verkligen får den här ledande backen. Men nej, det var en väldigt bra trade av Jarmo Kekäläinen faktiskt. Som har fått så mycket skit. Mm. Bra att våga trycka på den. Att våga göra en sån stor grej. Liksom.
Svårt att vara kritisk mot honom just nu va?
Ja, det är väldigt svårt att göra. Och det är det verkligen. Och Tortorella återigen där, alltså det här som jag snackade om tror jag i den här ljudpodden vi spelade in senast. Det här med play away from the puck. Alltså hur mycket av hockey som går ut på när man inte har pucken. För det är bara 2-3 minuter som pucken vilar på klubban under en match. Det gäller liksom alltså att systemet sitter runt omkring. Och det gör det ju verkligen för Columbus. För sätter man det så får man en väldigt kontinuitet på spelet. Och det känns som att det är det som Tortorella lyckats ha implementerat på ett nästan 100% sätt. Som gör att de är så konsekventa. Liksom.
Ja. Och så Bobrovsky. Jag tänkte på det när man såg matchen. Att det, ja, jag skrev väl det till och med. Det kanske inte är finalisterna vi ser. För så brukar det inte.
Nej, det tror jag knappast. Nej.
Men däremot så kan det mycket väl vara de två av västsina kandidaterna vi såg där. Bobrovsky och Dubnik.
Ja, de är ju båda sensationellt bra den här säsongen.
Ja.
Alltså, det är Carey Price-klass på dem.
Ja.
Om inte bättre just i år.
Så att... Ja, verkligen. Du, för att kasta oss. Nu har jag ingen bra övergång.
Nej. Men
vi kan se till Brandon Saads förra lag. Då, för de har du skrivit upp att de gjorde en deal här med Panarin.
Ja, men det är väl
en kontrakt.
Ja, det är en godkänd övergång tycker jag.
Ja.
Jag kan fylla på den lite grann på det viset. Att Panarins nya deal där på 2x12 miljoner, det vill säga 6 miljoner per säsong. Det är samma cap hit som Brandon Saad har i Columbus.
Inte 2x12 miljoner.
2x6, ja precis. 12 miljoner totalt. Ja. Min matematik.
Hade det varit 2x12 miljoner?
Ja, det hade suttit. Det hade inte varit bra för Chicago.
2x6, ja. Men det har då, tycker du, lett till lönetaksmatematik som säger att de måste göra sig av med någon annan?
Ja, att på sikt så alltså, först och främst så får man ändå säga att om man bara ser till det här kontraktet, så är det ju återigen Stan Bowman gjort en bra deal. Inte minst just när det kommer till den här Panarin som han lyckades locka över med det lägsta budet av alla NHL-klubbar som gav han kontraktförslag från första början när han var i KHL. Och nu lyckas han signa en spelare som är point per game och har faktiskt gjort ligger topp 10 i poängligan sett till sen han kom in i ligan. Så det är ju en proven, han har ju verkligen visat att han är på riktigt en av världens bästa spelare faktiskt, alltså, en av världens bästa ytterforwards åtminstone. Och att man lyckas få han på bara 6 miljoner är ju riktigt bra. Men då kommer det till att bara konstatera, när man kollar på deras kontraktsituation nästa år med Panarin inräknad, nu så har de 9 spelare uppbundna på 60 miljoner dollar totalt. Och det är inte svårt att räkna ut att ligger lönetaket på 73-74 eller vad det kan bli nästa säsong, 75 eventuellt, så är det svårt när 60 miljoner går till bara 9 spelare, så ska man fylla ut ett helt hockeylag i övrigt.
Ja.
Så att de sitter lite i klistret där igen, Chicago.
Ja, ja det gör de. Men jag ville bara påpeka, men å andra sidan lät det så här med Tampa i fjol också. Ja, hur ska de få ihop allt? Och nu måste de göra sig av med den och den och den. Det är fortfarande samma lag.
Ja. Ja, det går ju att pussla. Ja. Det har ju Chicago varit sensationellt skickliga på. Även om de visserligen har fått offra en mängd med talang och potential och proven spelare genom åren, så har de behållit sin slagkraft lika väl. Och de har lyckats identifiera i de flesta fall vilka de ska satsa på och vilka som ska vara
kvar. Men det är sällan man behöver... Ja. Men det är sällan... Nu är det något knas.
Ja, nu knasar jag till, men nu är det tillbaka igen.
Ja.
Det är bara att köra på.
Det är sällan de behöver göra stora affärer mitt under säsong.
Ja, precis. Nej. Och det är ju inte aktuellt i år heller, tror jag. Utan nu går de ju för... just nu är det ju lugnt liksom. Men det är ju i sommar som det verkligen blir ett problem.
Och... Ja, det är bra konstigt alltså. Man har ju tyckt länge, hur fan får de ihop det här? Att de lyckas ha både Kane och Taves och Hossa och alla de har. Liksom.
Ja.
Hossas kontrakt är ju intressant. Han har 4 miljoner i år, men sen har han 4 år när han ska få 1 miljon.
Ja.
Och han... Slutar han i förtid så får de sån här recapturing, vad heter det?
Penalty liksom. Det fortsätter ju att räknas mot löntaket liksom.
Ska han spela för... Ja, i och med att det bara handlar om 1 miljon kanske det är så.
Ja, just det. Ja, precis. Det var ju ett sånt där märkligt kontrakt som skrevs innan lockouten.
Ja.
Innan deras första, det var väl året de vann Stanley Cup dessutom. Han var ju högst bidragen till det när han kom in och vann direkt där. Ja. När man kunde skriva sån här konstiga kontrakt med sån extrem skillnad i slutet, där lönen gick ner så mycket för att få ner den totala capiten. Ja. Liksom.
Ja. Ja, de är kreativa. Och sen måste de skyddas mot sig själva sen.
Ja, precis. Ja. Men den tydligaste, det sämsta kontraktet, bortsett kanske från Taves, ser ju inte jättebra ut med 10,5 miljoner med tanke på att han snarare är på väg neråt än uppåt. Så är det väl Brent Seabrooks kontrakt är väl det som folk pekar mest på.
Ja, det är ju faktiskt anmärkningsvärt.
Nästan 7 miljoner dollar per säsong till 2024.
Ja, det är inte... Nej, det ser inte bra ut.
Nej, precis. Framförallt inte på sikt. Jag tycker fortfarande att Seabrook är en högst duglig back som håller 42.
Han är lite underskattad. Han får för hård kritik tycker jag. Men han är ju samtidigt den typ av spelare och har den typ av fysisk konstitution som han känns som en sån som kommer att gå ut för rätt snabbt när det börjar gå ut för.
Ja, jag håller med dig. Alltså, generellt sett så brukar ju backar kunna hålla lite längre, men just i Seabrooks fall så känns det som du säger att han är den typen som inte kanske är lika dominant när han börjar krypa upp i 35-36 års ålder. Och då är det alltså först till 2024 när han är 40 bass som det här kontraktet går ut. Mm. Så att, det känns inte speciellt bra. Frågan är om det överhuvudtaget går att göra sig av med honom, för dels är det väl ingen annan klubb som är superintresserad att ta över det där långa kontraktet. Och dels så har han ju full no movement klausul, så han har ju full rätt att stoppa vilken trade som helst.
Ja.
Så att de får nog han blir väldigt svår att göra sig av med. Så det enklaste kanske kontraktet att göra sig av med, men som kanske inte är tillräckligt stort ändå, utan då måste de göra ytterligare en move. Men som många pekar på nu då, som man verkligen kan se som en spelare som tyvärr för hans del kanske måste lämna Chicago, en spelare som Chicago verkligen har hållit i, som har klarat många av de här vad ska man säga, gallringarna. Mm. Det är ju Marcus Kryger.
Ja. Ja. Det är ju ändå... Men som du säger, det är inte så stort. Han har 3,4.
Ja, precis. Han har
3,3 någonting.
Det är, ja. Det kanske inte är tillräckligt ändå, men det, samtidigt så måste ju Chicago kanske peta lite här och där för att lyckas få in tillräckligt med spelare nästa säsong.
Tänk Taves, alltså, han har 13,8 i år.
Ja.
Det är bra lön. Vänta, ursäkta. Ja, jag har fått en, som jag sa förr, en mor upp i
Thurston. Ja, nu är det är inte helt kryen.
Ja, det här har väl ingenting med
maginfluensa för sig. Nej, det kan, den pallämnen är tveksam.
Men vad gäller Taves då, så ja, han har en halvdag poängmässig grundserie igen. Men ni vet ju det med honom. Det är på våren när man har nytta av Jonathan Taves. När han tar tag i matchen, Game 7, och de ligger under i mitt andra perioden och han tar laget på sina axlar. Det är då han gör sig förtjänt av sina 13,8 miljoner.
Ja, jag glömmer faktiskt inte bort hans slutspel där 2015 senast de vann. Då var han faktiskt ruskigt bra i de allra viktigaste matcherna.
Ja, i synnerhet mot Anaheim.
Ja, precis. Ja. Förstörde för Tampa Bay till slut också.
Ja, så att sitta och hacka på honom. Jag tror Chicago vet precis vad de gör. I hans fall.
Ja, nej, men Panarin i alla fall. Om jag ska säga lite mer om honom så såg jag faktiskt lite intressanta... Jag skrev faktiskt en lång text om honom, kommer jag ihåg, till World Cup-bibeln. Mm. Då hade jag pratat med Tony Mårtensson, som ju lirade med honom i Sankt Petersburg sista åren innan han åkte över. Och han berättade då att han, Mårtensson alltså, att han upplevde Panarin som lite orysk. Och det är svårt att göra, för att Panarin behöver fortfarande tolk för att ens kunna göra sig förstådd där borta på...
Ja, det var så. Nu tror jag han börjar bli okej.
Ja. Jag hörde att han ville åtminstone använda sig av en tolk där han skulle förklara sitt kontrakt. Då kanske han ville gå in lite mer avancerat på.
Ja,
hur han tänkte, men,
det skulle nästan jag vilja ha.
Ja. Men... men alltså att Panarin liksom... Han tränade ju extra efter varenda träning där. Alltså alla, ja. Medan Mårtensson stack hem och tyckte att det fick räcka nu, så skulle Panarin minsann gå ut och träna skott och verkligen han var helt inställd på NHL också. Trots att, nu kan man ju tycka att det låter lite konstigt, för det var ju först när han var 24 år som han nådde dit. Men han har hela tiden haft fokus på det, och han väljer ju faktiskt bort pengarna, för att han hade ju kunnat tjäna mycket mer i KHL. Framförallt när han valde att ta klivet över till Chicago och skrev på det här kontraktet som faktiskt just nu är värt under 1 miljon. Han var ju redan en etablerad superstjärna, ett affischnamn för KHL, men ändå så tar han betydligt mindre pengar för att lyckas bort den. Så det, alltså Mårtensson verkligen hyllade hans inställning.
Ja, så han vunnit en Stanley Cup redan också?
Ja, nej, det har han ju faktiskt inte gjort. Han kom ju förra säsongen. Han var inte med mot Tampa.
Är det så?
Ja. Nej, han har inte fått göra det än så länge. Men han kanske mycket väl kan få göra det i framtiden. Ja. För att det är jag är personligen väldigt, väldigt förtjust i Panarin. Jag tycker han är så otroligt kreativ. Och han
har... Du har ju rätt, såklart.
Ja. Just i det här fallet så var det inte svårt för mig, i och med att jag har sån extra relation till just den slutspelserien.
Ja. Jo, jag förstår. Det var Teräväinen som förstörde för er.
Ja. Och Patrick Sharp och allt vad de heter då. Men Panarin, han är ju också en otrolig Corsi-spelare. Han är också bäst i hela Chicago, överlägset. Betydligt bättre än Kane när det kommer till relativa Corsi-siffror och sådär. Så att jag gillar Panarin. Det är en solklar favorit för mig. Och jag förstår varför. Det sa ju till och med Stan Bowman här när de kritade på kontraktet, att det fanns inget alternativ. Med tanke på cap-situationen har ju ändå varit mycket rykten om att de måste göra sig av med honom. Men Bowman ansåg inte det vara aktuellt, utan Panarin är alldeles för bra liksom. De måste lösa det.
Yes. Ja, och nu är han där. Men vi får se vad som händer. Vi tror ju alltid att nu blir det svårt för Chicago. Och vad händer? Nu leder de västra konferensen igen.
Ja.
Efter nyår.
Mm. Sjukt.
Ja, det är det. Du, vi skulle prata också om att här i New York så har Islanders gått och wavat Jaroslav Halak.
Ja, precis.
Det var och ingen tog honom.
Nej, nej, det är en lite märklig historia som har utspelat sig här under hösten och vintern med tanke på hans fantastiska World Cup.
Ja, och fantastiska fjolårs. Det gick bra i slutspel och så.
Ja.
Men de har ju kört med någon konstig tremålvaktslösning här. Och den har ju inte den har inte Halak tyckt om. Och det har ju, om inte annat så har man fått veta det av hans agent.
Ja, precis. Exakt.
som är ut på Twitter och berättar precis allt om sina klienter.
Ja. Bland annat, ja, det är Alan Walsh då, som ju bland annat hade Jonathan Drouin förra säsongen då, minns vi den episoden. Så att han säger vad han tycker. Jag tror att Walsh poäng var väl här då, att det skulle gynna Halak. Att Islanders ledningen skulle inse att de måste skicka ner Berube nu eller sånt där, så att de kan bara köra med två målaktiga istället. Så allt blir frid och fröjd. Men nu blev ju till slut offret Halak himself.
Ja, men det här har ju också att göra med att det är en krånglig... Det är krångel i Islanders. Det är inget bra. Det är ingen harmoni där just nu.
Nej, usch.
Och Halak har ju varit missnöjd. Och det var bad vibes runt honom.
Ja, precis. Han har inte känts harmonisk på något sätt efter när han kom tillbaka där från World Cup. Och han har ju inte så starka papper, så starka siffror den här säsongen heller. Precis som hela Islanders naturligtvis. I takt med hela lagets tillbakagång. Men...
Men det var ingen plocka honom då. Det var väl, kan jag tycka, lite förbryllande.
Ja.
Det är ett lag som behöver målvakter.
Ja, precis. Visst, ser man hans kontrakt så har han ju 4,5 miljoner. Och inte bara den här säsongen utan även nästa år. Så det är väl det som ställer till det. Men samtidigt så har han en ganska bra record. Liksom. Alltså, vi såg ju otroligt bra han kunde vara i World Cup. Han har visat det många gånger tidigare. Visst, han har en stämpel på sig och var rätt ojämn. Och han är inte purung längre, men det är ju en fullt kapabel målvakt i NHL. Och i rätt miljö är en bra första keeper till och med. Så att det finns ju ändå vissa platser runt här och där i NHL där det behövs en riktigt bra målvakt. Och då skulle ju Halak kunna vara värd en chansning. Liksom. Men uppenbarligen var det ju tvärskört. Det har ju varit trade-rykten på honom länge nu. Och de måste ha gått den vägen också utan att lyckas. Och till och med när de wave honom så är det ingen som vill ha honom. Så att marknaden verkar ju vara svår.
Ja, det är svårt för Dallas till exempel. Som kanske skulle behöva honom.
Ja.
Men det blir ju så omöjligt att lösa.
Precis, när de redan har NHLs dyraste målvaktsbesättning.
Ja. Du, jag ser plötsligt... Jag vill om ursäkt att avbryta här med. Ja. Men... update om Johan Larsson i Buffalo Sabres. Han gjorde tydligen illa sig igår mot Boston. Och har varit kvar på, han är fortfarande hospitalized in Boston with dislocations in his elbow and wrist.
Usch.
Bilesma said it will be a long-term injury. Det var ju tråkigt.
Ja, det var tråkigt. Det var ju inte alls goda nyheter.
Dislocation i armbågen, det låter fan inte bra.
Ont.
Ja.
Det var inte bra.
Usch. Stackars Johan. Och de som kommer hit på onsdag, jag som hade tänkt, jag har gammalt telefonnummer och hade tänkt att prata med den här trevliga gotlänningen.
Ja, just det. Han måste ha dialekt.
Ja, det har han verkligen. Väldigt godmodig.
Ja, och han som det var rykten på att han skulle återvända till SHL för något år sedan, men nu har han verkligen etablerat sig som tredje center kan man säga. I Buffalo liksom.
Ja.
Så det var ju olägligt på alla sätt och vis.
Verkligen. Ja, det var tråkigt.
Ja. Ja. För Halaks del så blir det ju tungt nu för hans framtida NHL-karriär. Han måste ju, alltså han skulle ju, alltså vi har ju sett fall när rutinerade keeprar inte är så, eller spelar överhuvudtaget, skickas ner till Halaks. Jag är väl inte supersugna på att rapportera dit, men förmodligen så får väl Halak göra det. För dels hans rykte ser inte så bra ut om man börjar protestera nu, men dels så blir han ju av med sina pengar. Det blir ju kontraktsbrott om man inte gör som klubben vill.
Ja.
Ska han få sina dollarer där så måste han faktiskt ansluta till Bridgeport.
Bridgeport i Connecticut. Det låter inte så jättekul.
Nej, det låter faktiskt inte helt lockande jämfört med Brooklyn.
Kanske han står på rosten. Kan han göra det?
Ja, klart.
Mm. Jo, visst. Han står på deras rosten.
Han gör det, på Bridgeport?
Ja, Bridgeport ja. Sounders.
Okej, så han är där redan.
Han spelar med Devon Taves. Är det en släkting?
Ja, det är det väl. Ja, eller heter han David Taves, vet jag i alla fall att han...
Ja, det finns en Devon här.
Devon Taves, vi måste ju nästan ta upp det direkt. Devon Taves, född 94. Drafted of Islanders. Men det står ingen relation till den riktiga Taves. Han är född i Abbotsford, British Columbia. Och jag vet ju att den riktiga Taves kommer från Winnipeg.
Den riktiga?
Ja. Ja. Med det vackra förnamnet Jonathan.
Josh Hosang är ju kvar nere i Bridgeport också.
Ja, just det. Den stökiga sjusovaren.
Ja. Det är riktigt som man, alltså, man har försovit sig en gång.
Den sitter kvar. För alltid.
Sjusovare.
Ja, det är kanske lite hårt. Räcker med en gång så är det kört.
Ja, ja.
Men ja, nej, tungt för Halak och ytterligare en lite negativ nyhet som kom från Islanders faktiskt. Ja.
Du, vi måste snart börja knyta ihop det här. För att det är ju som sagt nyårsdag och snart så blir det Centennial Classic om bara en dryg timme. Jag ska försöka skriva åtminstone ett kort intro inför denna tilldragelse till bloggen.
Ja.
Jag har inga större förväntningar. Alltså, NHL hypar alltid upp sina utomhusmatcher. Så det är något helt otroligt vad det babblar som det här.
Road to Winter Classic.
Jag tycker alla är lika okritiska. Det är ju skit, håller jag på att säga.
Ja, det är ingen stor tv-upplevelse faktiskt.
Ja, och då skulle du ändå veta att det är ändå större tv-upplevelse än vad det är live-upplevelse.
Ja, just det. Och det är sant.
Om man nu inte bara tycker det är kul att få vara liksom på folkfest och sitta och se mycket människor. Då är det ju kul.
Du får sitta i en kall, distanserad pressläktare då? Och inte se någonting?
Det brukar i och för sig inte vara så kall, men man ser ingenting.
Nej, det är ju det också. Du ser baksidan av Messari kanske.
Ja. Och, ja, jag tycker det, och det har ju gått sån inflation i dem. Det var en per år att man stått ut, men nu är det så många, men det är för att de tjänar väldigt mycket pengar på dem, så det får vi bara stå ut med.
Ja, precis. Och nu ska det vara två i rad bara för det.
Ja, en idag och en imorgon. Och det är lite konstigt. Imorgon är en vanlig vardag här, och ändå ska de klockan ett lokal tid i St. Louis.
Ja, exakt. Ja, mycket märkligt, mycket märkligt. Många av er som lyssnar vet till och med säkert hur det har gått i de här matcherna, men våran timing den här veckan har varit svår att lösa, så att vi fick ju spela in det innan det ens går av stapeln. Så vi kanske får anledning att återkomma till, om det händer något mäktigt i de här matcherna får vi väl snacka om det i nästa podd, helt enkelt.
Ja, nästa podd som kommer ut så tätt på given. Vi kör senare i veckan här för att
återkomma i rytmen.
Ja, precis.
Precis.
Precis. Det är mer bingolotto än NHL tycker jag. Utomhus. Men det måste ju ses. För att, det finns ju de som tycker om det.
Ja. Ja. Jag tycker nästan att vi kan välja att runda av nu. Det har tickat upp mot en timme här nu. Jag hade någon punkt där om Arizona, men det känns inte som att lyssnarna sitter och suktar efter just Arizona Coyotes. Så att vi måste ta upp det just den här veckan, utan vi kanske kan spara det.
Det gör vi.
Ja. Så att vi hörs nästa vecka, och tack för att du ställde upp här på nyårsdagen.
Ja. Tack detsamma.
Och vi önskar alla lyssnare ett gott 2017 i alla fall.
Yes. Adjö, adjö.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.